Fram till måndagen, annandag påsk, 1 april, uppe på Gavlevallen, när HIF har premiären borta mot Gävle, återstår 3 träningsmatcher mot Oddevald nu på lördag, sen Falkenberg och så avslutningsvis Örgryte. Och de där 3 träningsmatcherna, 2 alltså mot konkurrenter i Superettan, kommer att ha största vikt eftersom HIF förlorat 4 matcher i rad. Jag heter Mattias Hjelm. Mitt emot mig finns Sebastian Rönnström. Marian Svabe ledig och Erik Persson är helt upptagen just nu, kan inte vara med. Och Sebbe, vi ska komma till detta med återstående program. Svenska kuppen som det blev 3 raka förluster i. Men vi ska börja med damerna, för HIF har gått ut med ett mycket tungt besked, nämligen nyförvärvet, anfallaren Hanna Lundell som kom från Elitettan och Bromölla, spetsvärvningen, korsbandsskadad. Oj, 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 så tungt besked.
Ett riktigt mardrömsbesked. Hanna Lundell som ju blev varvad som den där stora prestigevärvningen inför debutåret i Division 1. Vad tänkt då liksom vara en tungt bärande pjäs i offensiven, en ledartyp på många plan, att hon då innan säsongen ens dragit igång skadat korsbandet och ja, blir borta. Ja, alla vet vad en korsbandsskada innebär. Det är lång tids frånvaro. Det är ja, men ett jättehårt slag för laget givetvis.
Vi spelar in HIF-podden, det här avsnittet, på förmiddagen, på torsdagen. Och du, Sebbe, kommer säkerligen att försöka få tag på damtränaren Kristoffer Schönbäck vad det lider under dagen. Får vi se hur det går med det, och i så fall kommer det en text på hd.se.
Ja, men precis. Man vill ju ha svar på en del hur HIF tänker i och med det här tunga beskedet.
För annars så har ju HIF... Ja, damlaget då inlett pikt och intressant och bra och stabilt på alla sätt och vis med sina matcher. Ja, Fortuna, första matchen kanske man inte ska lägga så mycket vikt vid, men sen då som vi har pratat om tidigare här i HIF-podden, seger mot Halmia, oavgjort mot IFK Värnamo och så senast oavgjort också mot FC Rosengård 1917. 0-0 blev det, där matchen spelades i, vad blir det då, fredags, va?
Stämmer.
Och det här med Hanna Lundell då, hon har gjort 2 mål på försäsongen väl och har öst in mål tidigare säsonger. Så ja, ett lag som börjat hitta någonting och så beskedet om Hanna Lundell.
Ja, jättejobbigt läge givetvis. Man har ju då som du var inne på ja, men gjort en stark försäsong, får man ju se till att de här lagen som man har mött är ju lag på samma nivå, och HIF är ju, även om man har med den serien som mått mätt bra förutsättningar och liksom stark liksom facilitet och organisation och gjort en del spetsvarvningar, så är man ju trots allt nöja på Division 1-nivå, och att man då i träningsmatcher har visat att man resultatmässigt här kan hänga med mot den typen av motstånd, det är såklart positivt. Sen får vi då se vad den här skadan på Hanna Lundell får för effekt på laget. Det är ju klart att det ska kunna finnas andra spelare som kliver fram i hennes frånvaro, men hon var ju tänkt att vara en stjärna i detta laget. Det är liksom så enkelt är det. Så det är ett tungt slag.
Nästa match för damerna är då borta mot Trelleborgs FF, TFF, på lördag. Och det är ju då det vassaste motståndet hittills på försäsongen, eftersom TFF ju tog sig upp till Damallsvenskan förra säsongen. Så ja, ska man ha en värdemätare, då får de definitivt det nu.
Ja, Trelleborg är ju ett lag som har lyckats göra det som väldigt många andra klassiska klubbar på här sidan vill göra med sina damlag. De har tagit division för division och är nu hela vägen fram i damallsvenskan. Det blir något att bita i för HIF givetvis. Sen vet jag inte hur de tänker. De har ju spelat och ska spela mot på pappret bättre lag än HIF också under försäsongen. Så det är väl möjligt kanske att de tacklar den matchen med och lite reservbetonat lag, vem vet. Men oavsett så är det ju ett hårt och bra test för det här HIF-laget för att se nivåskillnad.
Hej, Susanne Axel här. När du gör som jag och listar dig på en av Krys vårdcentraler får du en fast läkarkontakt som kan din sjukdomshistoria. Du får träffa erfarna specialister, tillgång till lättakuten och så kan du chatta med vårdpersonalen. Så gör ditt viktigaste val idag. Lista dig hos Kry.
Och när vi då ändå har touchat klubbnamnet TFF så är det väl en logisk övergång till herrarna som ju mötte TFF också. Eller också kan man inte säga, för damerna har inte mött TFF än. Men herrarna spelar alltså borta mot Trelleborg i sista gruppspelsmatchen i Svenska Cupen. Och det blev ju då en tredje raka förlust. TFF vann med 2-1. De möttes ju tidigare på försäsongen, då vann HIF borta också. Så nu fick TFF revansch då när det var tävlingsmatch. Ja, Säpe, vi tar oss an den.
Lite svårt kanske vad man ska dra för växlar eftersom det var ett rätt så reservbetonat HIF. Det var inte jättemånga av dem jag tror kommer starta Superettan-premiären som var på plan i den här matchen. Det är väl, ja, nu vet vi inte exakt hur lång tid det är Kalle Joelsson blir borta, men Nils Arvidsson är ju i grunden reservmålvakt. Simon Bengtsson spelar ju vänsterback. Vi kommer in på Dennis Olsson längre fram och han är ju skadad. Så den platsen känns ju tills vidare vigd åt Simon Bengtsson. Sen var det ju Lukas Källnäs på mittfältet som ju inte skulle ha startat matchen egentligen. Tanken var ju att Adam Hellborg skulle vara med där istället, men han fick kasta in handduken tätt in på där. Och så var det ju, ja, men det ordinarie forwardsparet får man väl säga då, Benjamin Aqua och Taylor Silverholt. Men i övrigt så var det ju flera spelare som jag i alla fall klassar som reserver som fick chansen här. Daniel Bergman, William Westerlund, Anton Nilsson, Arjan Kabashi gjorde sin första start på evigheter, så som Al-Majed också. Så. Ja, där, det var ett litet blandad kompott i den startelvan. Således kanske lite svårt att dra allt för stora växlar, för som sagt, jag tror inte det är jättemånga av de här spelarna som startar i premiären.
Vi ska väl också säga det att Amar Mohsin kom in efter första halvlek direkt där. Sen kom också Erwin Gigovic, Adrian Svanbäck och Milan Silva Rasmussen in lite senare, och ännu lite senare Benjamin Örn. Så det blev ju flera av de spelare som vi nog ändå förväntar oss återkommer i en startelva till tävlingspremiären, den riktiga i Superettan borta mot Gävle 1 april.
Ja, men exakt så. Erwin Gigovic var ju inte ens med i matchtruppen från början. Tanken var att han skulle vila helt eftersom han har spelat mycket på försäsongen. Men nu fick han ett inhopp ändå eftersom Hellborg lämnar återbud.
Men ändå, även om du säger att man inte ska dra för stora växlar av den här matchen. Visst, det var ju redan på förhand klart att HIF inte kunde gå vidare i Svenska Cupen. Så då blev det ju också möjlighet att testa spelare på ett annat sätt. Men någonting som jag fäste lite uppmärksamhet vid ändå, det är att Taylor Silverholt gjorde mål igen. Han gjorde ju mål också mot Halmstad, den första cupmatchen. Så två mål i tävlingssammanhang, det säger jag är viktigt. Och just det här målet också mot TFF, hur han gör det, att det finns någon slags distinkthet i avslutet och det där. Den här tveksamheten som har funnits så mycket i HIF de senaste säsongerna, just i avslutslägen, att det målet i sig och att just han gör målet. Det är så viktigt att HIF får igång de offensiva spelarna som gör mål. Det är det ena. Taylor Silverholt, han måste ju faktiskt vara god för 10, helst ja, 10-15 mål den här säsongen, tror jag. Men sen är det ju då den andra sidan av myntet. Benjamin Akwa har ju så mycket i sig, gör mycket rätt, men jag ser också den här sekvensen framför mig precis i början av andra halvlek när han får ett jättebra läge framspelad inne i straffområdet och så blir avslutet så lamt. Och vi har sett det förr. Så det är lite oroväckande. Det är för hårt kanske att gå på så här, ja, men kan han inte göra det bättre? Det är ändå ett avslut precis i tillfället. Men det är skillnad på Silverholts avslut, Akwas avslut vad gäller bestämdhet och självförtroende mässigt som jag ser det.
Ja, men jag håller med. Akwa har ju definitivt saker att jobba med. Den här slutprodukten som man så fint säger, den är en av dem. Taylor Silverholt, som du också sa, det är bra och viktigt att han kommer in i målprotokollet. Han kommer få en stor roll i detta laget. Det som annars då, ja, man kan säga att man inte, eller jag sa innan att man inte kan dra allt för stora växlar, men det kan man ju å andra sidan göra ändå, för här är det ju flera av dem som då ska liksom finnas tillgängliga om spelet låser sig i någon match, om man behöver göra byten eller om man får skador och avstängningar. Då är det ju av yttersta vikt att man har spelare som kan fylla de positionerna. Och då är det ju jätteviktigt för de spelarna som startar här att de tar för sig och visar framfötterna. Jag tycker att en sån som Anton Nilsson, som ju förra säsongen mest var i AFF på lån, och som jag tycker så ganska valpig ut där i ettan. Han hade en del fina sekvenser i den här matchen. Tog för sig och skapa en del, spela fram till en del bra lägen och så. Så pikt intryck. Sen behöver jag se mer av honom för att liksom veta huruvida han är en tillräckligt bra ersättare liksom till kantspelarna liksom över tid. Men det är, ja, men en pigg prestation. Tycker att de flesta skötte sig liksom. Tycker HIF gör en stabil, bra första halvlek. Börjar andra halvlek bra. Fram till Trelleborg gör 1-1 där i 53 minuten, så har HIF en flera anfallsvågor i början av andra halvlek, men sen blir det hackigare spelet därefter. Trelleborg tar över mer och mer. Sen är det lite slarvigt på sista målet. Så ja, en match som gick lite upp och ner. Det var, man fick en del intressanta svar, men det var också en del frågetecken.
Slarvigt på andra målet, säger du där. Ja, vi får väl ändå vara så pass ärliga och säga det att Nils Arvidsson kom fel där.
Ja.
Även om han inte har figurerat i så många matcher så spelar han ju faktiskt nu. Och det var ju inte en topprestation just vid det målet. En annan sak som man kanske inte heller ska fokusera för mycket på, men vi pratade mycket om det i fjol ju, vilka problem HIF hade på fasta situationer. Det har ju varit bättre under försäsongen, men nu kom det ändå ett baklänges mål på en hörna. Det gör det ju för alla lag, men det såg lite för enkelt ut.
Ja, det är just det att hörnmål släpper man ju in, men det är ju klart att man har helt andra ögon på det i HIFs fall, med tanke på hur extremt dåliga HIF har varit på att försvara hörnor de senaste åren. Det var ju inte bara förra säsongen man var svag där, men det blev ju något form av extremfall då. Har sett klart bättre ut i de andra matcherna den här säsongen. Men där det är ju någonting som jag fortsättningsvis kommer att och hålla ett skarpt öga på hur pass väl HIF försvarar sig på defensiva fasta. För det är något som definitivt måste bli bättre.
För jag vet att du skrev, var det du eller var det Erik, skrev någonting sent i höstas om det där och hade
jag
gjort...
Jag tror det kan ha varit båda två faktiskt.
Jag borde ha sagt båda två utan att tveka, så hade jag helgarderat mig. Men ja, så du har ju någon slags uträkning där som du säkert kommer att återkomma till om det dyker upp något baklängesmål på defensiv hörna tidigt under Superettan-säsongen.
Ja, nej, men precis. HF var sämst i klassen på fasta situationer. Stuart Baxter pratade om att han hade fått tag i någon rapport, någon italiensk granskning som hade sammanställt fasta situationer över hela säsongen och så här. Men det blev tillfälligt bättre. Det blev ändå bättre under en viss period på hösten. Men det var ju skrämmande statistik. Den här artikeln då inför sista matchen mot Skövde som det för övrigt var Erik som skrev. Jag var inte inblandad i den. Då hade vi ju statistik på det. Och HIF hade då släppt in 14 mål på hörnor. Näst sämst där var en trio med 10 insläppta mål. Så... ja, och i andra änden då var man ju även sämst på att göra mål på hörn om man hade bara gjort ett mål på hela säsongen. Så det är ju en tydlig förbättringspunkt inför den här säsongen.
Ett namn som du nämnde av alla namn som startade mot Trelleborg var ju då Arjan Kabashi. Hur tyckte du att han skötte sig och vad tror du det finns att få ut av honom som ju då inte spelat särskilt mycket under tiden i HIF?
Tycker väl inte han stack ut direkt. Det händer väl inte jättemycket. Det är ju naturligt också med tanke på att han har varit skadad större delen av försäsongen. Och ja, senast han startade en match i HIF var ju eller en tävlingsmatch var ju för i Elfsborg 2022. Sen så har det ju varit skador, petningar som har stört där. Jag behöver se rätt så mycket och Arjan Kabashi får bli övertygad om att han är en spelare som kan tillföra något i HIF. Jag tycker att han börjar med ett rejält frågetecken runt sig. Sen så har han ju såklart gjort det bra i Superettan tidigare i Dalkurd, men det han har presterat i HIF, han behöver bevisa mer av sig själv.
Om vi släpper den matchen, Sebbe. Nu läser jag upp resultaten så här långt så får vi se vad du säger. Varberg, HIF 2-3, första träningsmatchen för säsongen. Varberg då som åkte ur Allsvenskan, en konkurrent i Superettan till HIF. Varberg som då i sin sista gruppspelsmatch faktiskt lyckades få 1-1 borta mot svenska mästarna Malmö. Nästa match så vann HIF borta mot Trelleborg med 1-0. Sen kommer då Öresundspokalen som vi sände på HD, på hd.se. Den vann ju Helsingör med Alvaro Santos som tränare med 1-0. Sen kom Svenska Kuppen. HIF förlorade borta mot Halmstad. Halmstad vann med 3-2. HIF förlorade hemma mot Värnamo. Värnamo vann med 1-0. Och så förlorade HIF borta mot Trelleborg. Trelleborg vann alltså med 2-1. Fyra raka förluster. Och så kommer då träningsmatcherna mot Oddevold, Falkenberg, Örgryte. Samtliga hemma i Helsingborg för HIF innan Superettan-premiären. När du hör de här resultaten, vad tänker du?
Jag tänker att det behöver inte ha jättestor betydelse. Jag tycker alltjämt att det är viktigare att se tendenser och mönster i spelet och prestationerna snarare än vilka resultat man får. Och jag tycker att HIF har sett bättre ut än vad jag förväntar mig. Det är väl liksom ändå min sammanlagda bedömning av de här matcherna. Men med det sagt så ju närmare serien man kommer då behöver man också skapa någon form av vinnarkänsla i ett lag. Och nu kommer tre matcher här mot lag som HIF bör slå. Örgryte är alltid svårt att veta hur bra de är. Förra säsongen var det ju inget bra lag, men det kanske det kan vara i år. Men Oddevold, nykomling i Superettan. Vi ska inte underskatta nykomlingar i Superettan, för de gör det ofta väldigt bra. Men det är klart att det är ett lag som HIF ska kunna slå. Falkenberg ligger i ettan. Jag kommer nog att liksom kräva mer i resultatkolumnen nu och inte bara positiva prestationer. Jag tror ändå det är viktigt. Det är kanske inte viktigt i januari, mitten på februari, att resultaten sitter där i varje match. Men nu när det är mindre än en månad kvar till seriepremiären så måste man ändå få in den här känslan av att ja, men vi kan vinna matcher. Att det inte sprider sig någon oro liksom över kapaciteten i laget. Så jag, ur den aspekten är det viktiga matcher här framöver för att liksom ändå komma med någon form av statement och formbesked.
Har vi någon ny information vad gäller Kalle Joelsson, målvakten? Nu har ju Nils Arvidsson stått de två senaste reservmålvakten. Vad...
Nej, nästa. Jag bad om en intervju med honom härom dagen, men han ville avvakta till nästa vecka, för då hade han mer besked att ge vad svaret jag fick. Så vi får nog vänta några dagar till innan vi vet mer i det ärendet.
Vad vi vet... verkar som, eftersom Klibärs Arenpö själv sagt det är att Dennis Olsson kommer att bli borta ett antal veckor och förmodligen missar premiären. Dennis Olsson, man får ju nästan säga stackars Dennis Olsson, för han har varit väldigt skadeförföljd och får ju nästan aldrig någon kontinuitet i sitt spel.
Nej, det är väldigt tråkigt, för det är en spelare jag gillar. Han har intressanta egenskaper, både som vänsterback nu som han har spelat mest sen i höstas. Han har bra fart och ja, men jag tycker han är spännande i den rollen. Och sen finns han ju även då som ett alternativ som vi pratade om i förra veckan, som vänsterforward där han kan, eller vänster yttermittfältare, där han kan bryta lite mönster och ge andra egenskaper till laget än exempelvis Milan Silva Rasmussen. Så är mycket, mycket tråkigt. Det gör ju också att konkurrenssituationen förändras en aning. Nu blir ju Simon Bengtsson rätt så ohotad som vänsterback, samtidigt som man tappar ett offensivt alternativ framåt där på kanten. Så ja, framförallt är jättetråkigt för Dennis Olsson själv givetvis, som har haft stora skadeproblem, kommit tillbaka förra sommaren efter korsbandsskada, var borta i ett år där innan och så här. Så det är otursförföljd. Hoppas att han kan komma tillbaka snabbt och ändå få visa sig från sin rätta sida.
Finns det något bättre än riktigt gott färskmalet kaffe på morgonen? Det skulle väl vara en McToast med rökt skinka och smältost. Och nu får du båda för bara 30 kronor. Välkommen till McDonald's.
Hej, Susanne Axel här. När du gör som jag och listar dig på en av Krys vårdcentraler får du en fast läkarkontakt som kan din sjukdomshistoria. Du får träffa erfarna specialister, tillgång till lättakuten och så kan du chatta med vårdpersonalen. Så gör ditt viktigaste val idag. Listar dig hos Kry.
Vi har ju också här i poddsammanhang pratat om att HIF har en startelva som ser bra ut, men sen är frågan då hur finns det där bakom, bredvid? Vad händer om spelare blir avstängda, om spelare blir skadade, spelare blir sjuka och om det kombineras så att det är fler spelare som är borta samtidigt? Vad finns? Hur bra kommer HIF att stå sig då? Så för varje skada så är det känsligt för för HIF, såklart. Och Dennis Olsson är dessutom en spelare som absolut konkurrerar om en startplats. Så hur ska HIF tänka i det här? För det finns ju en spelare som du intervjuat nyligen i Henrik Bellman som är på väg tillbaka från skada, tung, lång skada, och är väl i princip nästan helt återställd vad jag förstår det också, som tränar med HIF eller gör sin rehab där, men inget avtal på gång, eller var i alla fall inte det här om dagen.
Nej, men nu just kopplat till Dennis Olsson, så det är klart att frågan kanske blir något mer aktualiserad. Sen verkar det ju inte vara allt för långvarigt med Dennis Olsson. Klubbar Sampö sa ju att premiären definitivt är i fara, men han kanske kan vara tillbaka kort därefter. Men jag tycker inte egentligen att det spelar någon roll utifrån min syn på Henrik Bellman, för det är en spelare jag tycker att HF har behov av oavsett. Han kan spela både i Benjamin Aqua-rollen och som i Silva Rasmussen-rollen. Och ja, alltså det är en erkänt bra superettanspelare. Han har ju gjort det bra på den här nivån innan i Östersund. Som jag har sagt innan också, han är ju nog inte superhet på marknaden med tanke på hans långtidsskada. När jag intervjuade honom häromdagen så var han ju också inne på det att, ja, med tanke på att han har varit borta länge så har han en ödmjukhet inför liksom sin roll på marknaden och att han är verklighetsförankrad i det. Jag tror ju, han sa själv, det är ingen omöjlighet att jag spelar i HF, men det är inte heller någon garanti, och det var ju ett väldigt garderande svar, men jag tror att det finns goda möjligheter ändå för dem att kunna komma överens här. Det vore bra för båda. Jag är ju lite allergisk mot att HIF ska skriva korttidskontrakt och sånt, men i det här fallet hade jag nu kunnat köpa att man ger Henrik Bellman ett år. Liksom. Att man, om han nu kanske vill liksom uppåt igen, så att man kan hitta en lösning som ändå är bra för båda parter. Jag tror, i och med att det är en HIF-produkt som kommer kunna bidra mycket, så kan jag köpa ett sånt upplägg. Du vet jag inte, det kanske kan bli ett längre avtal, då är det ju såklart bra, men just i det här fallet hade jag kunnat köpa om HIF väljer en sån lösning ihop med Henrik Bellman, för han kommer kunna tillföra grejer till laget, och inte minst det här med att det är en egenfostrad spelare som liksom brinner för klubben och så, det tror jag hade varit uppskattat på många håll och kanter.
Ett ämne att hålla ögonen på, fortsätta vara uppmärksam på.
Ja, och jag ställde ju frågan till honom också om de har diskuterat huruvida han kan vara med i några träningsmatcher nu, om han är tillräckligt fit for fight. Det sa han att det har de inte hunnit diskutera, men jag tycker ju definitivt att så länge inte Henrik Bellman har gjort klart för någon annan klubb, han själv känner för det och kroppen tillåter det, så varför inte ta med honom i någon av träningsmatcherna här nu och testa honom i lite mer skarpt läge. Det vore ju perfekt som en form av provspelare.
Ett annat namn som kanske dyker upp i en konkurrent skulle inte kunna vara aktuellt för HIF, va? Asad Alhamawi för en comeback. Han har ju varit i Thailand och verkar sugen på spel i Sverige igen.
Ja, nej, jag tror väl inte det är aktuellt för HIF. Men spännande att se vad som händer. Jag pratade med honom också i veckan. Spelade en match med Oddevold i måndags mot Ljungskile. De vann med 3-0 och Asad Alhamlawi gjorde ett mål i den matchen. Sa även att fler klubbar i Superettan är intresserade. Det känns väl som ett ganska rimligt steg på något sätt för honom. Det är klart att han kan spela på Superettan-nivå. Han har väl inte lyckats bevisa sig på allsvensk nivå, men i Superettan så kan han ju vara en nyttig spelare för många lag. Oddevold då, nykomling, kan väl kanske fynda lite där liksom. Så det vore väl ett logiskt steg på något sätt för Al-Hamlawi. Vi får ju se om han dyker upp på lördag på Olympiafältet. Det var oklart när jag pratade med honom i tisdags, tror jag det var. Då sa han att de skulle snacka vidare senare i veckan.
Jag glömde nog ett L när jag sa Asad Al-Hamlawi. Jag glömde nog ett L där.
Förväxla honom med Amin Al-Hamlawi.
Exakt.
Som ju också är klubblös, men där vi inte vet så mycket. Jag har försökt att nå honom i veckan, men han har inte svarat.
Och jag nådde honom för någon vecka sedan med beskedet att han skulle återkomma snart under den dagen. Men det gjorde han inte. Så att ingen av oss har lyckats nå honom, alltså för att kunna ställa frågor. Än, ska jag väl säga.
Fortsättning följer.
När du ändå pratar om någon ligakonkurrent så ska vi väl ändå säga det att det kanske är så att degraderade Degerfors, där ex-tränaren och han är ju fortfarande en stor HF-profil, Mattias Lindström, faktiskt är assisterande tränare i Degerfors. Degerfors som tagit sig till kvartsfinal i Svenska Cupen. Det kanske är så att Degerfors snart är favoriten i Superettan.
Ja, men de kommer ju säkert vara med där uppe i snacket. Det brukar ju lagen som åker ur Allsvenskan vara, och de har ju inte liksom försämrat den positionen i och med framgången i cupen här. Sen så har vi sett för exempel på lag som går bra i Svenska cupen för att sen gå åt helvete i serien. Till exempel Gais för några år sedan. Men en stark start givetvis. Tog ju en pinne mot Elfsborg i den sista matchen och gick därmed vidare. Efter att innan har kört över Örgryte bland annat. Så det ser ju spännande ut i Degerfors. Jag har ju svårt överlag att liksom plocka ut topplag. Jag fick ett mejl nu inför upptaktsträffen den 19 mars. Där jag blev uppmanad att skicka in mitt tips till upptaktsträffen.
Och alltså, det vet du hur det brukar gå.
Det är ju helt omöjligt alltså, att tippa Superettan. Det är det varje år, men just i år så vet jag inte riktigt. Alltså, jag har ingen känsla för vilka lag ska jag sätta i toppen. Ja, Öster kommer väl vara
Den här gången ska vi
lär väl också vara där. Liksom.
Ja,
men
ja, så
sen,
är det.
Sen får vi väl
slå
tärning eller något av vilka andra lag.
Jag säger ju alltid inför alla år att Öster kommer inte gå upp. Öster kommer att sluta trea, möjligtvis fyra. Men i år är jag nästan benägen att stretcha lite på det, att faktiskt ha dem bland någon av de topp två lagen. Jag tror det. Kanske mer i brist på annat faktiskt. Och Degerfors också kommer finnas där. Sen blir det knepigare. Men, vart skulle jag gå vidare nu? Jag har ju en tanke i huvudet, men jag hade också en annan som jag ville ta först, men vi får se om jag återkommer till den som jag tappat den. Det brukar vara som jag går från ett rum till ett annat hemma i min lägenhet. När jag kommer in i det nya rummet så undrar jag, vad gör jag här? Det är på den nivån just nu. Men då gör vi så här, för att hålla igång podden också. Så tar vi ett ämne som ändå ska ventileras. Nämligen, hur ser Hjelms startelva ut? Så här. När Kalle Joelsson är tillbaka så spelar Kalle Joelsson. Sen blir det då utifrån det vi har pratat om också nu med spelare som är tillgängliga och de som då är borta. Då blir det en backlinje med Benjamin Örn. Det blir Thomas Rogne, Wilhelm Nilsson och Simon Bengtsson. Sen blir det ett mittfält med Wilhelm Löper, Ervin Gigovic, Lukas Källnäs och Milan Silva Rasmussen. Och sen blir det Benjamin Aqua och Taylor Silverholt. Det är väl aldrig under mina år, tror jag, här som det har känts som att konkurrensen är så liten kring de här platserna. Ja, det skulle vara Thomas Rogne eller Jon Birkfeldt då. Det är väl den positionen jag kan ha riktigt fel på, tror jag. Sen finns väl Adam Hellborg med där på mitten, men jag tycker det verkar som att Gigovic definitivt, men även Källnäs går före Hellborg nu. Och inte minst med tanke på att Hellborg missat en del på försäsongen av olika anledningar.
Ja, men jag delar dina åsikter rakt av. Sen har jag ju vacklat fram och tillbaka kring Rogne, men okej, säg så här då. Låt honom spela. Skulle han sen gå sönder då igen, då måste nog HJ faktiskt tänka om. Då är det in med Birkfeldt och satsa på honom och Wilhelm Nilsson. Men jag köper att man spelar Rogne med tanke på hur bra han är i grunden. Men som sagt, blir det ytterligare en skada där, då får man faktiskt lov att satsa. Då är det in med Birkfeldt och så är det han man satsar på.
Vi kanske ska komma överens, du och jag, precis i denna stund. Vi har inte pratat oss samman om det här överhuvudtaget.
Jag visste inte att du skulle dra upp den här startelvan alls, så det var spännande.
Det var ju inte någon häpnadsväckande startelva, men ni som har lyssnat på HIF-podden vet ju att jag propagerat för Thomas Rogne. Inte för att Jon Birkfeldt är dålig, utan just av den anledningen att Thomas Rogne är för bra för att vara på bänken. Men vi kanske kan hitta en kompromiss här, du och jag, för du har ju ändå propagerat för Birkfeldt Nilsson. Att vi säger så, att är Rogne hel nu framöver under försäsongen, kör in honom så mycket det går i försäsongsmatcherna som återstår. Kommer ingen skada, inga bakslag, kör vidare med honom in i premiären och sen spela honom ända till dess att han eventuellt, vi ska inte förutsätta att han blir skadad, för det måste faktiskt inte bli så, bara för att det har varit så tidigare. Att man kör på honom och skulle han eventuellt bli skadad, då byter man till Birkfeldt och då kör man på Birkfeldt. Punkt.
Vi är överens.
Vad tror du om den?
Nej, men det är ju klart, då hamnar ju Jon Birkfeldt i en märklig sits också, för han är ju också för bra för att sitta på bänken i Superettan. Men det är ju alla tre av de här, Wilhelm Nilsson och Rogne också. Så det är ju ett delikat problem givetvis. Så jag är ju ingen förespråkare för att liksom rotera på mittbackspositionen. Så tyvärr får ju en av dem då stå åt sidan. Och då blir det väl Birkfeldt kanske då. Eftersom Wilhelm Nilsson kvalar ju in på liksom... med andra motiv, i och med att han har sin vänsterfot och liksom viktig av den anledningen också. Så det är väl så jag tänker.
Jag kommer inte på vad det var mer. Jag brukar skriva ner punkter och så här, men det var någonting som dök upp i huvudet utöver de punkterna. Jag kommer säkert att gå på det precis när vi är klara med HIF-podden och så bara, visst ja, det var ju det. Men så där är det ibland.
Vi har ju nästa vecka, blir det ju ett årsmöte. Det ligger ju på torsdagen, så vi får se. Det kan bli veckan därpå som vi pratar mer om det. Men vi kan ju ta lite kring det ekonomiska resultatet och intervjun jag gjorde med ordförande Fredrik Karlsson i förra veckan. Som sagt, vi kommer säkert gå in mer djupt på detta i samband med årsmötet. Men... det var ju ett resultat där HIF hade 500 000 i förlust. Och det bröt ju då trenden med 4 raka plusresultat. Till stor del då på grund av sviktande publikintäkter. Även lite sämre på sponsorsidan än budgeterat. Framförallt tycker jag det jag tycker är det mest intressanta här är att man lägger budgeten för 2024 och budgeterar med ett minusresultat på 3,5 miljoner. Det är ju sticker ju ut givetvis.
Sen, ska man göra så?
Det är ju ett högt spel. Det är det verkligen. Man har ju inte det starkaste egna kapitalet heller som nu är ner på 5,5 miljoner. Så det, ur den aspekten är det ju riskabelt. Sen kan jag ha viss förståelse för det också med tanke på att Fredrik Karlsson hänvisar ju då till att man vill inte skala ner mer än vad man redan har gjort, för att det finns ett damlag som behöver tillskott. Man behöver satsa på sin akademi för att på sikt bli en bättre klubb. Så det är ju en jättesvår balansgång. Jag är glad att jag inte är någon ekonom eller ansvarar för HIFs budgetarbete. För det är ett svårt pussel att lägga. Men det jag kan säga är att det är riskabelt. Man budgeterar också med spelarförsäljningar, kommer ju att krävas att man får in pengar där. Så det är ingen lätt sits som klubben sitter i. Det kan man ju lugnt konstatera.
Jag brukar ju vara en vän av att okej, har jag en krona i vänsterhanden, då kan jag spendera den med högerhanden eller tvärtom. Har jag inte en krona så kan jag inte spendera den. Så jag är lite så här, jag tycker det är svajigt att göra minusbudget på det sättet. För sen är ju tanken såklart att det inte ska bli minus så mycket när det väl summeras om ett år. Men är det det så kommer det ju att käka på ens totala egna kapital. Och det är viktigt att ha ett positivt eget kapital och helst så stort som möjligt såklart. Så jag är lite sådär, visst man kan prata om att men vi har flera ben som måste få kosta. Så är det, och så länge det finns någonting man kan ta av i bakgrunden, absolut, man kan göra sånt, men det är ju inte ett hållbart arbete över tid. Så här kan man inte fortsätta år för år. Man kanske kan göra det ett år, men jag är skeptisk till det alltså, måste jag säga.
Nej, det är jag också, men därav är det ju ännu viktigare då att liksom HIF har gjort, tagit det här omtaget på liksom här sidan och liksom försöker hitta en liksom tydlig strategi i vad det är vi vill göra. För det är ju något som jag tror på, den här strategin. Det är något som jag, den här satsningen på yngre spelare, mer egna produkter, liksom går mer på profilen, på namn. Det är det jag har sagt i flera år att jag vill se i HIF. Så det tycker jag är klokt, det de har gjort nu under vintern. Och det är ju något som då på sikt ska kunna leda till att ekonomin också blir bättre. Men här, det är ju bara krasst att konstatera att gör man en sån katastrofsäsong som förra säsongen så får det ju konsekvenser. Och det har ju varit i värre situationer ekonomiskt än den här tidigare och på något sätt klarat sig ur det. Men allt detta liksom är ju också en liksom förklaring till varför det har gått så jävla dåligt de senaste åren. Att man helt enkelt under många års tid haft problem med ekonomin och därmed inte kunnat liksom bygga en stabil grund att stå på i föreningen. Så det följer ju med hela tiden och är ju ständigt närvarande, den faktorn. Men så där har vi också en förklaring till varför det ser ut som det är.
Finns det något bättre än riktigt gott färskmalet kaffe på morgonen? Det skulle väl vara en McToast med rökt skinka och smältost. Och nu får du båda för bara 30 kronor. Välkommen till McDonald's.
På Sveriges största jackpot-casino går Hypermiljonen på högvarv. Från Malmö i söder till Kiruna i norr har Hypermiljonen genererat över 130 miljoner exklusivt till våra spelare. Välkommen in till Sveriges största jackpot-casino, hyper.com.
18 plus, regler och villkor gäller.
Men kan HIF räkna med verkligen några större försäljningspengar? Ja, kanske om man lyckas sätta Ervin Gigovic namnteckning på ett nytt kontrakt. Men i övrigt, är det någon av spelarna här som just nu ser ut att kunna säljas med någon större summa pengar?
Alltså det är ju en sån som Lukas Källnäs måste ju vara bra nu i Superettan. Det tror jag
han är ju färsk. Ervin har ju figurerat ändå ett tag. Men Lukas, alltså, skulle det kunna bli att han säljs under säsongen för stora pengar? Tveksamt.
Många klubbar köper ju på potential snarare än liksom faktisk kapacitet här och nu. Så och den aspekten tror jag absolut. Men då måste han ju också visa den där potentialen i Superettan. Det tror jag han har alla möjligheter att göra. Så det är en sån spelare som man absolut skulle kunna sälja. Så Och man hoppas ju såklart på Silva Rasmussen att han ska få ett genombrott och så här. Men det är ju tidigt att säga. Alltså. Och det kan gå väldigt snabbt för många spelare i låg ålder. Så, men det är som sagt, det är ett högt spel. Nu har man sålt Lika Slingman, var väl på rätt sida årsskiftet. Förvisso så där har man väl fått in lite pengar, antar jag.
Men fortsatt Ervin Gigovic kontrakt som går ut.
Ja, så är det ju. Och det är ju inte det lättaste kanske i HIFs läge att få det förlängt. För Ervin Gigovic vill ju såklart framåt i sin karriär. Jag tror inte att han kan ta ett år till i Superettan nästa år, utan då behöver han ju nu spela allsvensk fotboll. Och då är frågan om han gör det i HIF eller om han behöver söka sig någon annanstans för att komma dit. Och så det är ju klart att från HIFs sida är det ju givet att försöka förlänga det kontraktet, men jag kan ju ha förståelse för om Ervin Gigovic avvaktar.
Några sista ord bara inför det som faktiskt händer härnäst. Vad vi vet i alla fall, och det är ju alltså match mot Oddevold. Oddevold som är nykomling i Superettan. Jag erkänner helt öppet, jag har väldigt dålig koll på Oddevold. Du har lite mer koll än vad jag har, Sebbe. Så bara lite, några av de få ord du kanske har, vad du kan säga om laget.
Ja, men de gick ju då upp såklart från ettan södra förra året. Inget lag som jag har följt eller sett direkt. Men en spelare som de har plockat in inför den här säsongen är ju Olle Kjellman Olblad, som ju provtränade med HIF både i november och sen tidigare i år. Han gick till Oddevold från IFK Hässleholm. Man har även Linus Tornblad som har spelat i Gais tidigare. Daniel Kresic har varit i Allsvenskan med Degerfors och Varberg. Det är väl de mest namnkunniga spelarna i laget. Rätt så ung profil på många spelare. Några lite äldre och så här. Så ja, men en mix. Svårt att säga liksom hur de står sig på superettanivå. Det var ju väldigt länge sedan den klubben var uppe på elitnivå.
Okej, Sebbe. Du ska få gå och jaga på Kristoffer Schönbeck. Jag har lite andra uppgifter. Först och främst ska jag ta hand om redigeringen så att ni, ja, när ni hör det här så är det fixat. Och sen är det då matchen mot Oddevold, och ni vet var ni får allting kring det. Det är i HD och på hd.se. Så håll ögonen öppna. Vi ska försöka ge er så mycket vi bara kan. Och framförallt, här och nu, så tackar vi er för er uppmärksamhet under 45 minuter.